hur den är. Den är grön och gul och den blir vitt så småningom.
De är vackra för de är så tidiga. Men sen så vill man inte ha dem när de andra har kommit upp blomsterna.
De är så gula och fina. De kommer med solen, tycker jag.
Kiss i sängen, lejontänder, hästblomma eller helt enkelt maskros. Ofta ses den som ett ogräs. Men forskning visar att vi istället borde uppskatta maskrosen som en vardagshjälte i bebyggda områden. Och dessutom har maskrosen utvecklat sina egna knep för att klara av de speciella problem som växter möter i stan.
I didn't expect that there would be so much diversity and so much ingeniousness in such a common plant, and it really made me fall in love with dandelions.
Jag heter Sara Sällström och det här är Vetenskapsradion om varför maskrosen är en smart överlevare och varför det är viktigt.
Det är lite som barndom, alltså man kunde plocka dem och försöka inte få den vita saften på kläder och man kan rita på gatorna med gula grejer och sånt.
Jag har haft väldigt fint minne av det, av dem.
Så du lekte bland maskrosor när du var liten?
Ja, exakt, med de guldfärgerna som man springer igenom. Det blåser också, då. Faktiskt det är jätteskönt.
Man blåste på dem när de hade blommat ut och var vita. Och så flög det små frön här och var.
Man blåste som barn, man måste säga, som vuxen så ligger man på knäna och rensar.
I största allmänhet så tycker jag de flesta har, som jag känner igen i alla fall, ingen bra relation till maskrosor. Så det är lite synd om maskrosorna. De är ju egentligen ganska vackra när de är ensamma och blommar.
Rensa, plocka, blåsa fröbollar, njuta av ett pålitligt sommartecken. För många av oss har maskrosen alltid funnits där som en mångsidig lekkamrat. En solgul färgkuliss i landskapet eller som en fiende i trädgården. Men Jannik Wautstra har tagit sin relation till maskrosor till ytterligare en nivå och gjort dem till en stor del av sitt arbete. Han är forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Och de senaste åren har han studerat maskrosens liv i städer och vad arten har för betydelse för den biologiska mångfalden runt omkring.
We have a lot of flowers, of course it's yellow literally everywhere, but a lot of them have already started producing seeds as well.
Det är en massa gula blommor överallt, men många har också börjat producera frön. Det säger han när vi lämnar universitetsbyggnaderna och går ut bland fälten, hagarna och ekbackarna nära campus. Och först kan vi konstatera att kärt barn har många namn.
In English it's called the dandelion because that is coming from the French dent de lion, which means teeth of the lion.
Okej, så namnet dandelion på engelska kommer från det franska ordet för lejontand. And why is that?
If you look at the leaves, you can see that they have these big teeth on them on the side. So
that's right. I've never thought about that before.
Yeah. So the leaves are quite divided and they form these kind of big teeth on the sides. And so, with a bit of imagination, let's say, we could think that these are the teeth of from a lion's jaw.
Så det är bladen, de är så här flikiga och de här flikarna kan man tänka sig att de ser ut som lejontänder. Jag kanske skulle säga mer hajtänder, men okej. I think I'd say more shark's teeth, but
yeah, you're right about that. But of course it's an old name, so nowadays we don't really think about that much anymore.
Men medan engelskan tog över franskans lejontänder och gjorde om det till dandelion, så skaffade franskan också ordet pissenlit för den solgula blomman.
And that means piss in bed.
All right, nice.
Pissenlit, kiss i sängen, för sin egenskap som vätskedrivande i traditionell medicin. Och i Nederländerna där Jannik växte upp kan maskrosens namn översättas till hästblomma. Men kanske är det svenska namnet av de här som närmast beskriver vilken betydelse maskrosen har för det övriga ekosystemet. En ros för maskar och andra små djur.
We have a little insect here, for example. There was just a little beetle that jumped off the flower. It's going through the grass there now.
Just det, en liten skalbagge hoppade ur den här moskusblomman.
Yeah. So these insects, they start emerging in the early spring. And these insects are looking for food. But in this time of the year, there are not that many different flowers out there. And so the dandelions is one of the flowers that is most abundant in this early season. And so they produce up to 80% of the pollen food at the moment. So it's a very important food source for these insects.
När många av insekterna kommer fram på våren, antingen från sin övervintring eller som nyss kläckta ur ägg, så är det fortfarande för tidigt för många andra blommor att blomma. Maskrosorna däremot är snabba att växa upp och slå ut och erbjuda massor av mat i form av pollen att äta. Jannik Woudstra säger att upp till 80% av det blompollen insekterna har tillgång till kan komma från maskrosor när de blommar som mest.
When I rub my fingers,
yeah, it's all yellow.
Det är jättemycket pollen här. Jag kan bara dutta lite med fingrarna på maskrosorna så blir mina fingrar helt gula och mjöliga av pollen.
Och allt det här har säkert många av oss redan märkt när det gäller maskrosor. Att de är många, att byxbenen kan bli helt gula när man går igenom ett fält med maskrosor. Och att det ofta är full trafik av små kryp på blommorna. Men i sin forskning har Jannik Woudstra fått reda på en hel del annat om maskrosor också, som inte är lika lätt att ana.
So I was investigating how plants are coping with the changes due to urbanization, like what happens when we build roads and buildings and stuff. How do plants evolve in this context? So I found that they have found several very inventive ways to be able to cope with everything that's going on in a city.
Det var när han skulle forska om hur växter påverkas av att leva i stan som han började att studera maskrosors speciella anpassningar till den urbana miljön, bland vägar och hus. Och han upptäckte snart att maskrosor i stan har utvecklat flera uppfinningsrika överlevnadsstrategier.
If we think about cities, they are basically heat islands. You know, we have all these roads and concrete and that heats up in the sun.
Ett problem för växter i städer kan vara den effekt som kallas urbana värmeöar. Det innebär att lufttemperaturen i städer blir varmare än på landsbygden runt omkring på grund av alla vägar och byggnader som hettas upp. För många växter kan det bli för varmt, men det har ju knappast hindrat maskrosens framfart.
I found out that dandelions are better at growing at higher temperatures when they come from cities. So if you take a city dandelion and a countryside dandelion and you grow them at the same temperature, normally if it's like at 20 degrees, they both do equally well. But do you increase the temperature to something like 26 degrees, so something more common in cities? We see that these dandelions from the cities, they start growing much bigger.
Jag har upptäckt att maskrosor från stan är bättre på att växa i varmare temperaturer än maskrosor från landet, säger han. I ett experiment där båda sorterna fick växa i 20 grader så såg man ingen skillnad. Men när temperaturen höjdes till 26 grader så blev stadsplantorna helt klart större. Och de låter sig inte heller bli förvirrade av att vintrarna brukar vara mildare i stan.
Normally plants are kind of programmed to know when should they start flowering. Because if you flower too early or too late, you are not at the right time when the pollinators are out. And so normally what happens is that if a sufficient long period of cold weather, that is a cue, like a signal to the plant, okay, I should start producing flowers now because soon the insects will start to arrive.
Ofta behöver växter först genomgå en tillräckligt lång kall vinterperiod innan de vill börja blomma. En försäkran om att de inte börjar blomma varken för sent eller för tidigt, utan precis i lagom tid till när deras favoritpollinatörer är aktiva. Men det här har stadsmaskrosorna lärt sig att strunta i. Vilket är tur eftersom de annars inte skulle blomma alls när vintrarna blir allt för milda och korta i stan.
They have basically reduced the signal requirement, so even if you significantly shorten the winter period, like from 3 months, for example, to 1 month, they still are able to produce flowers. Whereas those dandelions that grow in the countryside, they don't. They still need very long winters.
Ja, för stadsmaskrosor kan det räcka med en månads mild vinter för att börja blomma när våren kommer. Medan maskrosor från landet inte får någon blomning alls efter en så futtig köldperiod.
Yeah, they have adapted to the city, which is something that is really cool, I think. You know, we have basically created difficult conditions for these plants to grow in, but somehow dandelions have found ways to use these conditions to their advantage.
Det är coolt att de har kunnat anpassa sig så, säger Jannik Wautstra. Och han berättar också att citymaskrosor verkar ha ändrat storleken av sina frön. När du på en maskrosboll för att få de små fröna med sina skira vita svävarparasoller att skynda iväg med vinden, så verkar det som att maskrosfröna i stan är mindre och lättare än på landet. Och Jannik Wautstra och kollegorna överraskades av de här ännu opublicerade resultaten. För hos andra vindspridda växter i stan har man sett att de tvärtom tenderar att ha större och tyngre frön som inte kan flyga så långt innan de trillar ner. Teorin är att i stan finns det färre bra växtplatser och det är mer troligt att fröna ramlar ner där det är gynnsam jord om de faller ner nära föräldraplantan än om de sveps iväg längre bort till okänd mark. Men han tror att maskrosorna kan ha satsat på den omvända strategin. Att producera ett ökat antal lättare frön som klarar att flyga längre. För att åtminstone några av dem ska falla i god jord, bokstavligt talat.
Instead maybe they just produce a lot of seeds and thereby increase the chances that some of them will land in good spots.
Men det är klart att vissa problem och utmaningar som växter har i människobebyggda områden är svårare att klara av än andra.
Och här är en åkgräsklippare i arbete.
You said there was a sad story here?
Yeah, so the thing is that last year I went out looking for these dandelions that have stopped producing pollen.
Det senaste i Jannik Wautstras forskning handlar om att förstå varför en del maskrosblommor helt har slutat att producera pollen. Några sådana exemplar har hittats här på Stockholms universitets campus. Men i år när han skulle leta upp och studera dem så fanns det bara en kortklippt gräsmatta kvar utan blommor.
I say sad, it's sad for my research in a way because luckily we collected some plants last year so I have some growing in the greenhouse so I can do research on them. But I could only find a few of them this year because most of it has been cut away basically.
Som tur är samlade han in pollenlösa maskrosor året innan och odlar dem nu i växthus där han kan bedriva sin forskning. Och lite längre bort vid gräsmattans kant hittar vi också några viltväxande som sluppit undan gräsklipparen.
Yeah, so it's a quite small flower also.
Yeah, this is something that I'm not sure if it's like a common feature of those plants that have lost pollen, but I noticed last year already that a lot of them do produce quite small flowers, let's say.
Det är lustigt för att jag tänkte på att den var väldigt liten den här, mer som en tussilago den här maskrosen, och det är någonting som Jannik också har sett, att de ofta är lite mindre. De blommorna som inte producerar pollen, fast han vet inte riktigt om det finns något samband än.
Men det allra mest typiska med de pollenlösa maskrosorna är förstås att de just saknar det gula mjölet av pollenkorn som annars brukar vara så lätt att få på fingrar och kläder.
Now they are kind of bare and without any pollen grains on them.
Och Jannik Wautstra berättar varför han tycker att det är så fascinerande att en del maskrosplantor helt saknar pollen. Medan de flesta har massvis.
Actually, for all the pollen that these dandelions are producing, they are not using it, which is quite strange. So, most dandelions, especially here in northern Europe, they are all asexual. So, they don't have sex. We also call dandelions plants without fathers.
De flesta maskrosor, särskilt här i norra Europa, fortplantar sig utan sex. Och behöver alltså inte bli befruktade av pollen från en annan blomma. Och de behöver inte heller sitt eget pollen för att befrukta sig själva, utan varje frö blir en klon av sin moderplanta. Alltså tillverkar de flesta maskrosor en massa pollen som de inte använder, men som blir en generös källa till mat för insekter. Och samtidigt finns det då de individer som forskarna har hittat som har slutat att producera det för maskrosorna själva onödiga pollenet. Och genom att studera vilka genetiska förändringar som ligger bakom det fenomenet så hoppas Jannik Woutstra förstå mer om grundläggande evolutionsbiologi och hur olika viktiga egenskaper utvecklas hos växter.
For us as researchers, as evolutionary biologists, this is super interesting because we have a system where we can see how these processes are created and how they break down. So we can actually learn a lot about how plants work and how pollen production works. So this is very important for us.
Forskningen kan också vara intressant för alla de små djur som livnär sig på maskrospollen, säger Jannik Woutstra. Inte för att det finns något hot om att alla maskrosor plötsligt skulle sluta tillverka pollen. Det verkar krävas flera genförändringar och är fortfarande ovanligt. Men han menar att det också finns en hel del intressanta frågor att ställa om den majoritet av maskrosor som fortsätter att bjuda småkryp på gratis pollen.
We look at the quality of the pollen, so is the pollen fertile, is the pollen nutrient rich? But also we look at the quantity, of course, so how much pollen do they produce? Do the asexual plants produce maybe less pollen?
Han vill jämföra pollen hos maskrosor som fortfarande förökar sig sexuellt och kräver pollinering med maskrosor som förökar sig asexuellt men ändå tillverkar pollen. Maskrosor med sexuell fortplantning är vanligare längre söderut i Europa. Och det han undrar är om de har fler pollenkorn med bättre näringsinnehåll än de blommor som har övergett det där med att ha sex. Det vore i så fall logiskt eftersom de är beroende av att bli pollinerade och det borde ligga i deras intresse att göra insekterna nöjda. Medan det inte spelar roll längre för de maskrosor som kan klona sig själva. Och jämförelsen kan också ge ledtrådar generellt till genetiken bakom pollenproduktion, hoppas han.
And finally we look at the genes in the pollen. So we want to know what is the genetics behind this pollen production so that we can potentially figure out how it can also break down.
Det är alltså en hel del hos maskrosor som sysselsätter biologerna med vetenskapliga mysterier att reda ut. Och även den som inte roas av att fundera på evolutionens kringelikrokar och genetiska anpassningar på molekylär nivå borde lära sig att älska maskrosor, säger biologen Jannik Woutstra vid Stockholms universitet. Förutom att ge mat till årets tidiga insekter så är de också bland de första växter som börjar växa i stadsområden där ursprungsvegetationen har byggts bort. Och på det sättet luckrar de upp jorden och gör det lättare för andra växtarter att etablera sig. Och sen är ju maskrosorna roliga också.
You have some?
Yeah.
So let's find some water.
Okay.
Innan vi går åt varsitt håll visar jag Jannik Woutstra tricket med att dela en maskrosskälk på längden och stoppa ner den i vatten. Som genom ett magiskt trick rullar den då ihop sig till en tajt rulle. Rekommenderas för den som inte har testat det förut.
Så där, nu är vi ute på bryggan här och nu ska den här ner i vattnet. Du kan stoppa ner den där. Ja, yeah, put it.
Ah, yeah, I can see it curling up. Yeah. That's quite cool actually. Oh yeah, it's starting to coil in on itself. It's something. Oh wow. Oh, look at that. Oh, it suddenly went really really fast. This is something really fun to do with kids, I'm sure. Yeah.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion om vad forskningen säger om maskrosor i stan. Och med ett av mina egna bästa minnen av maskroslekar som bonus så är på slutet. Producent var Lars Broström och jag heter Sara Sällström.